En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Och utvecklas framåt, 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 framåt och leda den utvecklingen. Det har inte Red Bull gjort. De är idag inte det team som de var.
Efter endast två lopp får nya zeeländaren Liam Lawson sparken från Red Bull och blir av med sin plats. Det här kan vara ett av Formel 1-historiens mest uppseendeväckande avsked. Och inte nog med det, det råder fullständigt kaos i storstallet Red Bull. Verstappen är inte nöjd. Vad är det som händer med Red Bull? Hur kan de ha fallit så snabbt? Jag ska prata med vår reporter Anna Andersson om detta. Mitt namn är Mikael Einhorn. Förhoppningsvis förtjänar jag min plats. Men man vet aldrig. Hur som helst, det här är Sportbladet Daily.
Ja, att Liam Lawson sparkas är ett ganska hårt uttryck. Jag skulle nog vilja säga att han petas. Och det är för att han tillhör faktiskt tekniskt sett fortfarande Red Bull. Även om han kommer att köra för Racing Bulls, som alltså är Red Bulls systerteam. Och svaret på din fråga, varför han sparkas så tidigt? Ja, det är för att Formel 1 är uppbyggt efter två mästerskap. Det är ett förarmästerskap och ett konstruktörsmästerskap. Konstruktörsmästerskapet är det som ger teamen deras största, en av deras största inkomster. Och det gör man via den placeringen som man får i konstruktörsmästerskapet, så får man sen prispengar. Och där räknas två bilar. Hittills i år på två GP-lopp och en sprint har Liam Lawson inte tagit en enda poäng. Det gör att Max Verstappen är ensam poängplockare för Red Bull. Och han behöver då i det läget konkurrera med två bilar från Ferrari, två bilar från Mercedes, två bilar från McLaren, och det är helt omöjligt. Redan i fjol så såg det ut på precis det sättet. Att Red Bull hade en bil, Max Verstappen i täten, som tog poäng, och Sergio Perez som inte gjorde det. Och även i förarmästerskapet så måste Red Bull ha två bilar, för det är så jämnt det här sista året på det gamla regelverket, så att säga, att man måste kunna ha förare som tar poäng av konkurrenter. Alltså Max Verstappen måste ha en kollega som plockar poäng av hans konkurrenter för att han ska kunna ta sin femte VM-titel i rad. Så man reagerar så snabbt för man blir helt enkelt supernervös och känner att om vi inte gör någonting nu så kan hela säsongen vara förlorad, trots att vi har 22 lopp kvar.
Men är det inte lite tidigt att sparka en förare två lopp in?
Jag kan tycka det. Jag tror väldigt många andra också tycker det. Att man måste ju ha varit medveten om att man flyttar upp Liam Lawson från Racing Bulls. Alltså han har haft en förarplats hos Racing Bulls, det här systerteamet, som har en helt annan typ av bil. Där han hoppat in och ersatt Daniel Ricciardo två år i rad. Först för att Ricciardo fick en fraktur i handen och sen för att han fick sparken. Där har han kört jämnt med Yuki Tsunoda. Sen känner man sig tvingad efter förra säsongen att göra någonting eftersom Sergio Perez inte fick ordning på den här bilen. Man satte in honom i bilen, men egentligen i stort sett helt utan tester. Han känner inte bilen, han känner inte banan han ska köra på. Och så misslyckas han, han har svårt att få in bilen i det däckfönster som man pratar om. Alltså så, få in rätt temperatur i däcken. Och det är så jämnt så att om man inte får ut max ur däcken så kan man plötsligt, det kan skilja 10 placeringar. Och då kan jag ju tycka att man kanske skulle haft lite mer tid om man nu valde att göra den här förändringen. Men Red Bull, som är ett väldigt, väldigt pressat team, känner inte att de har den tiden. Och i det här fallet så handlar det säkert mycket, mycket mer om Red Bull som team än vad det egentligen gör om Liam Lawson som förare.
Vad menar du med det? Att det handlar mer om Red Bull som team? Vad är det de har gjort?
Ja, men de är superstressade. Alltså det är nog det mest pressade teamet som finns i Formel 1 just nu. Alltså går vi tillbaka och tittar på 2021 när de slog Lewis Hamilton i det sista loppet med Max Verstappen. 2022, 2023, de dominerade. 2024, de dominerade inledningen av säsongen. Men den kantades också av stora skandaler. När teamchef Christian Horner anklagades för sexuellt ofredande eller sexuella trakasserier. En utredning som sen lades ner. Men den resulterade i att den här mannen som heter Adrian Newey, som är Formel 1:s absolut skarpaste designhjärna, som har, han har designat VM-vinnande bilar för Red Bull, för McLaren och för Williams, så han dominerar just när det gäller designbiten. Han fick nog lämna det teamet, men han är inte den enda som har lämnat teamet, utan det har också han som var sportdirektör, Jonathan Wheatley, gjort. Och tidigare än dem lämnade Rob Marshall, som också hade en viktig roll hos Red Bull. Han har gått till McLaren. Och efter den här fina inledningen i fjol så har Red Bull tappat. Formel 1 handlar om att hela tiden ligga i framkant. Står du stilla, blir du omkörd. Då tappar du. Det handlar om att hela tiden vara innovativ, hitta nya utvecklingar och utvecklas framåt, 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 framåt och leda den utvecklingen. Det har inte Red Bull gjort. De är idag inte det team som de var. Så det är samtidigt som bilen inte fungerar håller teamet inifrån på att omformas. Och det där är någonting som har pågått under flera år. Jag nämnde nu då Christian Horners affär i fjol. Men ända sedan Dietrich Mateschitz, som grundade teamet, avled för ett par år sedan, så har det varit, ja, men en typ av maktkamp inom det här stallet. Där Christian Horner har varit på ena sidan, Helmut Marko på den andra sidan. Och det har varit stora, stora slitningar. Så det är ett extremt pressat team. Och i pressade lägen så är ju inte det här teamet det enda som har tagit förhastade beslut. Eller verkligen tydligt märkliga eller ogenomtänkta beslut. För grejen är ju den att vad händer nu då om Yuki Tsunoda inte lyckas? Vad gör man då?
En hel del intern konflikter och sen förhastade beslut. För det var ju ett ganska stort beslut, va, att Red Bull valde att ta Liam Lawson före Yuki Tsunoda, som vissa hade tänkt sig att få platsen bredvid Verstappen.
Ja, men det är det ju. Där har vi också den här, Formel 1 handlar ju alltid om en massa om och men och andra influenser. Och i Yuki Tsunodas fall, han är japan, han har alltid stöttats av Honda, motorleverantören. Och de levererar ju motorer till Red Bull. Han har inte som Lawson varit en Red Bull-förare, så de kommer ju från olika delar. Utan Tsunoda har haft hjälp av att Honda har varit motorleverantör till Red Bull, och då har han fått den här platsen hos Racing Bulls. Men Honda lämnar efter den här säsongen. Då lämnar man Red Bull. Red Bull ska istället samarbeta med Ford och går till Aston Martin. Därför var det väl så att man kanske i Red Bulls del då helst inte ville ge Tsunoda den här chansen, för att man vill ju inte ha en Honda-förare i bilen nästa år om man samarbetar med Ford. Alltså det är så mycket grejer som hänger ihop här, så därför skulle jag kunna tänka mig att det var en väldigt, väldigt viktig detalj just att Lawson kom från Red Bulls egna led, medan Tsunoda skriker Honda. Och det ville man liksom undvika. Men nu hade man ju inget alternativ.
Men vad innebär det här då om Honda ska gå till Aston Martin nästa år? Vad är då chansen att Yuki Tsunoda vill hänga kvar i Red Bull och med allt kaos som ingår i just nu Red Bull?
Alltså han vill säkert hänga kvar så länge Red Bull har en bra bil, därför att Honda som går till Aston Martin, det är ju team som inte har någon plats egentligen ledig. Dit har då Adrian Newey gått, alltså han superhjärnan designen. Men i teamet sitter Fernando Alonso som visserligen är plus 40 men som har vunnit 2 VM-titlar som anses vara en av de bästa förarna, som säkerligen gärna vill vara kvar och samarbeta med Adrian Newey, som har ett gigantiskt marknadsföringsvärde. Killen har liksom kört Formel 1 sedan 2001 och är ju en av de största förarna i historien. Han kör den ena bilen. Den andra bilen körs av Lance Stroll, vars pappa äger teamet. Du kan ju tänka dig att pappa inte vill flytta på sin son.
Nej, ja, det kan man verkligen tänka sig. Så om vi tar det till nutid, när nu Yuki Tsunoda tar över. Yuki som varit väl i Racing Team sedan 2021 i Formel 1 och får nu chansen i Red Bull. Hur mycket svider det här för Liam Lawson? De har ju känt varandra ett tag nu.
Ja, men det här är ju ett jättenedledande lag för en sån som Liam Lawson, som fick den här platsen, fick komma upp dit som han drömde om till Red Bull. Men inte ens 100 dagar från det att han fick beskedet så fick han sparken. Han körde typ 10 dagar från första träningen till sista racet. Alltså det är ju så att jag höll på att säga, de kan ju lägga ut den här racing-overallen han har haft på Blocket och skriva, ja, använd vid 2-tal tillfällen. Alltså så lite handlar det ju om. Så för honom är det ju en riktig jättesmäll. Men för Yuki Tsunoda kan det ju vara både himmel och helvete. Alltså, lyckas han så har han gjort någonting fantastiskt. Om man kommer i närheten av Max Verstappen. För vi pratar inte om någon som ska slå Max Verstappen här. För Max Verstappen är etta i det teamet. Utan vi pratar om någon som ska kunna kliva upp och ta poäng av andra. Men misslyckas han så gör han ju samma resa som Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alex Albon, Sergio Perez och Liam Lawson har gjort. Alltså de har suttit i en kamikaze-sits hos Red Bull och åkt ut fortare än kvickt för att de inte kan leverera på samma nivå som Max Verstappen kan med den här bilen. Så för honom är det ju verkligen, det är ju topp eller flopp.
Ja, den här second driver är kanske inte alltid så tacksamt i Red Bull-stallet. Men nu när Yuki får den här chansen, han har ju verkligen också chansen att visa upp sig på hemmaplan när det är nästa race i Japan ju. Men man vill väl säga en uppgraderad bil. Förtjänar Yuki den här platsen och vad tror du, vad kan han leverera?
Vad han kan leverera står ju skrivet i stjärnorna på något sätt, därför att den här bilen är extremt svårkörd. Alltså till och med Max Verstappen pratade ju om i fjol och även i år att den är svår att få in i rätt däckfönster. Alltså temperaturen i däcken, det är väldigt liten skillnad på när däcken funkar max och hittar rätt grepp. Och när de inte gör, då har inte så mycket att spela på. Det där har varit ett stort problem för Red Bull det senaste. Ja, men låt säga, inte ett år, för i början av fjolåret så var det faktiskt bra. Men sen i juni, juli i fjol så har det varit ett stort problem och man har inte riktigt lyckats lösa det. Så att, och den här bilen är ju verkligen utvecklad efter Max Verstappen. Alltså den är utvecklad för att han ska kunna köra den och han är ju den enda föraren som lyckas köra runt de problemen som finns. Så vilka förväntningar ska vi ha på Yuki Tsunoda? Ja, den enda förväntningen vi faktiskt kan ha tycker jag det är att han ska ta sig förbi den första kval elementet, alltså Q1. För gör han det så har han gjort det bättre än Liam Lawson. Och sen får man titta lite grann. Ja, men ligger han på ungefär samma nivå som Sergio Perez gjorde i slutet av förra året? Ja, då är det väl ändå okej. Kör han bättre än vad Sergio Perez gjorde i slutet av förra året? Ja, då är det mer än godkänt. Det är där vi får titta. Vi kan inte förvänta oss att Yuki Tsunoda på hemmaplan ska ta en pallplats eller en pole position. Det, skulle han göra det så hade det ju varit en superskräll, det kan jag säga.
Men kommer han också bara få 2 lopp på sig? Eller hur lång chans kommer de tänka sig med Yuki?
Alltså, nu pratar vi om herrar Christian Horner och Helmut Marko som styr i Red Bull. Och det är väl ingen som vet vad de två tänker egentligen. Men Red Bull har ju en historia av att byta förare. Och här känns det ju som att Helmut Marko har sagt att Tsunoda ska köra resten av säsongen. Men ingenting är skrivet i sten. Så är det. Och är det skrivet i sten så kan du välta den stenen. Problemet för Red Bull här är ju mer att det finns inte så där jättemånga alternativ till förare att hitta. Jag menar, de har gett Daniel Ricciardo sparken i fjol och hämtade in Liam Lawson. De valde ju att inte ta tillbaka Carlos Sainz. För de kände att Sainz intill Verstappen, det funkade inte sist. Varför skulle det funka nu? De körde nämligen tillsammans i Toro Rosso. De har Isak Hadjar som debutant i Racing Bulls. Det är ju också en karriär där om han inte skulle lyckas med det. Och vad som kommer under? Ja, det är ju Arvid Lindblad det. Han är 17 år och kör Formel 2. Så att det finns inte så jättemånga alternativ. Och man lärde sig nog en hel del när man petade in Nyktefris för något år sedan hos Alfa Tauri eller det nuvarande då Racing Bulls, och det inte alls funkade. Så att man har inte så mycket att välja på. Jag ser inte jättemånga alternativ till Yuki Tsunoda i nuläget, men det kan naturligtvis förändras.
Den svensk-brittiska Red Bull junioren Arvid Lindblad som befinner sig där, vad är sannolikheten att han kan få en plats?
Alltså jag är ju rätt övertygad om att vi kommer att få se Arvid Lindblad på en sån här fredagsträning i år. Redan precis som den Dino Beganovic ska köra här i Bahrain om ett par veckor. Alltså den första träningen på en fredag ska vid 4 tillfällen under året köras av en förare som inte har kört fler än 3 GP-lopp. Arvid Lindblad kör numera i Formel 2. Han anses av Helmut Marko som är liksom Red Bulls talangchef egentligen. Det var han som hittade Sebastian Vettel och han hittade också Max Verstappen. Han anses av Helmut Marko vara den nästa stora mästaren, men han är 17 år. Så jag skulle inte tro att han kommer att lyftas upp till Red Bull, utan ska han ta sig någonstans så är det han själv, sa till mig när jag pratade med honom här i början av året, att han hoppades på en plats i F1 nästa år, och då pratar vi Racing Bulls. Men det är väl inte omöjligt att om Lawson inte klarar det i Racing Bulls heller, att man under hösten här testar och sätter in Arvid Lindblad, då har han också fyllt 18, han fyller år i augusti, för att se hur man ska kunna utveckla honom. Lite som man gjorde med Max Verstappen som faktiskt hade ett år i dåvarande Toro Rosso, alltså nuvarande Racing Bulls, innan han fick ersätta Daniil Kvyat hos Red Bull 2016. Och den gången fick Kvyat sparken efter 3 lopp. Lawson fick gå efter 2.
Vi måste också prata om det här med lite kort om Max Verstappen också. För att han har ju uttryckt sitt missnöje i teamet. Vad är det som har hänt där?
Men han är ju missnöjd med hela den här situationen. I grund och botten skulle jag säga att det handlar om bilen. Han är missnöjd med att McLaren har en bättre bil. Att Mercedes har en bil som kan konkurrera. Att han inte vinner. Han vill vinna. Och dessutom så är han säkerligen missnöjd med att han inte har en kollega som kan stötta honom och hjälpa honom att vinna både konstruktörsmästerskapet och förarmästerskapet. För det är ju garanterat så här att han, precis som alla andra förare, har någon form av prestationsklausul i sitt kontrakt. Och i den klausulen står det garanterat att teamet måste vara på en av, jag skulle säga, de främsta platserna i konstruktörsmästerskapet för att han ska kunna fortsätta köra där. Är de inte det så har han rätt att bryta sitt kontrakt. Och då hamnar vi i en annan situation.
Vilken situation hamnar vi då?
Ja, men då, han har ju kontrakt till 2028. Till 2026 har vi ett helt nytt regelverk. Om vart ska Max Verstappen ta vägen då? Ska han chansa att sitta kvar i team som han inte vet levererar, som har förlorat sin stora designerchef, eller ska han ta något annat beslut? Max Verstappen vill ju helst av allt bara vinna, och han vill göra det med en Red Bull. Det är därifrån han kommer. Han vill ha en bil som presterar så att han och hans kollega båda kan samla poäng och se till att han vinner mästerskapet och Red Bull vinner konstruktörsmästerskapet. Det är hans mål. Men i nuläget så har man ju gjort en bil då som han klarar av att köra hyfsat bra, men den dominerar inte. Hans kollega klarar inte alls, och det är ju ett jätteproblem för Verstappen. För dessutom blir det ju oro i teamet. Fler medarbetare riskerar ju att hoppa av om man känner att det här funkar inte. Arbetsmiljön är inte bra. Och det blir ju inte bra för någon som vill vinna.
Vad tycker du om Red Bulls agerande?
Jag tycker att det är väldigt kortsiktigt. Alltså när man nu tog beslutet att använda Liam Lawson före Yuki Tsunoda, så hade man behövt ge honom en bättre stöttning. Sen hade han naturligtvis behövt leverera bättre än vad han har gjort, men jag vet inte om den här pressen som Red Bull ofta sätter på sina förare funkar lika bra på alla. Och i det här läget så hade jag nog tyckt att man skulle ge honom ytterligare ett par chanser, för 2 lopp i inte mycket. Du hinner ju knappt göra någonting faktiskt.
Anna Andersson, vår reporter här på Sportbladet. Tack så jättemycket för att du var med. Nästa gång, då kanske vi borde handla lite mer om de svenska förarna som vi ser i Formel 1.
Ja, men mer än gärna. Hör av dig du.
Det ska jag.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.